lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
I det här programmet ska vi tillsammans vandra genom Andra Samuelsbokens 6:e kapitel. Och som överskrift över det här kapitlet kunde vi sätta att göra det rätta, men på fel sätt. För det är just det David gör i det här kapitlet. Han försöker nämligen att transportera Guds ark till Sion på en vagn, fastän Gud givit så klara order om hur arken skulle förflyttas. I 4:e Mosebok kapitel 7, vers 6 och 7 står det: Och Mose tog emot vagnarna och oxarna och gav dem åt leviterna. Två vagnar och fyra oxar gav han Gersons barn efter beskaffenheten av deras tjänst. Och vidare i vers 9 i 4:e Mosebok 7. Men åt Kehats barn gav han inte några vagnar, ty det ålåg dem att ta hand om de heliga föremålen, och dessa skulle bäras på axlarna. Besalel var den som fick uppdraget att tillverka arken, och i Andra Mosebok kapitel 37 beskrivs hur man gjorde för att leviterna av Kehats släkt skulle kunna bära arken utan att röra vid den. Andra Mosebok 37, vers 4 och 5. Och han gjorde stänger av akacieträ och överdrog dem med guld. Och stängerna sköt han in i ringarna på sidorna av arken, så att man kunde bära arken. Att vidröra arken med händerna var strängt förbjudet, eftersom Guds ark representerade Guds närvaro bland sitt folk. Men den blev ibland till ett hinder för Israels barn, eftersom de i perioder blev mer fokuserade på arken än på honom som arken representerade. När sakrament och ritual intar Guds plats, dör det andliga livet. Det är inte sakramenten vi ska tro på, men Gud. Men liksom sakramenten aldrig må inta den plats som den personliga gemenskapen med Gud ska ha i vårt liv, så ska sakramenten inte heller förkastas, men praktiseras. Som Jesus sa om nattvarden: gör detta till minne om mig. Men när Israels barn gjorde arken till något mystiskt och inbillade sig att arken gav dem något företräde, någon makt eller fördelar, då blev arken orsak till vidskepelse och övertro. Men den var bara ett symbol, en bild på Kristus. Den var gjord av guld, det talade om Kristi gudom, och den var gjord av trä som talade om att han var människa. Och det var inte två lådor, två arkar, utan en. Den var av trä och den var av guld samtidigt. Och på det sättet var arken en underbar bild på Kristus, Gud och människa i ett. Som du minns så erövrade filisterna Guds ark från Israel när Samuel som ung växte upp i Herrens hus i Silo. Men olycka drabbade var filisteisk stad som tog emot arken. Så de blev tvungna att sända arken tillbaka till Israel igen. Och de sände den på en vagn och lämnade den i Abinadabs marker. Och arken förblev i det området i cirka 70 år. När David intog Jerusalem ville han flytta arken dit, eftersom Jerusalem nu var huvudstaden, Davids stad. Och det var ju också den plats som Gud hade utvalt. Och Gud var centrum i Davids liv. Saltarens 9:e psalm, vers 2, säger: Jag vill tacka Herren av allt mitt hjärta. Och den 71:a psalmen, vers 5: Ty du är mitt hopp, o Herre, min trygghet ända från min ungdom. Och i den 118:e psalmen säger han: Sjung du Israels folk, evigt varar hans nåd. Och i den välkända 23:e psalmen säger David: Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Eller: Min bägare flödar över, som det står i en annan översättning. Ja, Davids hjärta flödade över av kärlek och av hängivenhet för Gud. Och därför var det naturligt att han också ville föra Guds ark till den nya huvudstaden Jerusalem. Och många av Davids psalmer komponerades i samband med den stora händelse som det var då arken flyttades till Jerusalem. Och David hade inte en vidskeplig övertro på arken. David kände Herren och visste var Herren var. Han bodde inte i den lådan. Den var bara en symbol, men den representerade Guds närvaro bland sitt folk, och där talade Gud till sitt folk. Och i den 123:e psaltarpsalmen säger David: Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som bor i himmelen. David visste var Gud var, men han visste också att det sätt som Gud hade valt för att människan skulle få tillträde till honom var genom arken. Och detta talade om en medlare mellan Gud och människan. Arken pekade framåt mot honom som skulle komma. David känner Gud. Därför är också arken viktig. Men David tror inte på arken, men på Gud som givit arken. Och vi läser vidare i Andra Samuels bok, kapitel 6, verserna 1-3. Åter samlade David allt utvalt manskap i Israel, 30 000 man. Och David bröt upp och drog iväg med allt sitt folk från Bale, Juda, för att därifrån föra upp Guds ark, som hade fått sitt namn efter Herren Sebaot, honom som tronar på keruberna. Staden Bale, Juda, benämns med flera olika namn. I Första Krönikebok 13:6 så står det: Och David begav sig med hela Israel till Bala, det är Kirjat Jearim som hör till Juda, för att därifrån föra upp Guds, Herrens ark. Så både Kirjat Jearim, Bala och Bale, Juda är samma stad. Och vers 3. Och det satte Guds ark på en ny vagn och förde den bort från Abinadabs hus på höjden, och Ussa och Ajo, Abinadabs söner, körde den nya vagnen. Det är här David gör sitt misstag. Gud hade givit mycket klara instruktioner om hur arken och de andra heliga föremålen skulle förflyttas. Men David följde inte de instruktionerna. Ja, men, säger någon, filisterna transporterade ju också arken på en vagn, och de blev inte dödade. Men orsaken till att Gud inte straffade filisterna när de förde arken tillbaka till Israel, det var att de visste inte bättre. Så långt de förstod hade de respekt för arken. Men Israel vet och har nedskrivet vad Gud har sagt om arken, och kunskap förpliktar. Liksom den som har fått höra evangeliet har ett ansvar. Den som förkastar evangeliet kommer Gud att kräva till ansvar. Jag ska inte argumentera angående hedningarna bland det folk som är onådda områden. Men jag vill säga något angående hedningarna i mitt eget land, eftersom de har möjlighet att höra evangeliet om de vill, och deras ansvar är stort. Du kan prata så mycket du vill om hedningar, men om du vänder Kristi evangelium ryggen, så är du förlorad och under domen. Och vid vägens slut väntar dig ett evigt helvete. Det säger Guds ord. Du kanske inte tycker om det, och gör du inte det, så tycker jag att du ska flytta till ett annat universum. För universet där du uppehåller dig nu, det är Guds universum, och detta är hans lagar och vilja. Du kanske säger, ja, men jag kan inte tro att det är så. Kära lyssnare, låt mig säga så enkelt och klart jag kan. Vare sig du tror det eller inte, så gäller denna verklighet dig. Det säger Gud. Ja, men, säger en annan, jag är inte enig. Hör nu här. Gud har aldrig frågat dig om du är enig. Så säger Herren, detta är min lag och vilja, och jag kommer att hålla dig ansvarig. Och det är människans lott att en gång dö och därefter dömas. Det är rätt av David att föra arken till Jerusalem. Men David gör det inte så som Gud har föreskrivit det, och det är fel. Det vill säga, David gör det som är rätt, men på fel sätt. Arken var ju konstruerad med ringar i de fyra hörnen. I dessa skulle bärstänger sättas för att leviterna skulle kunna bära den på sina axlar utan att vidröra arken. Men David glömde i sin iver att allt vi gör för Herren och för Herrens folk måste göras efter Guds vilja. Det gäller också kallelsen att bära evangeliets budskap vidare. Gud önskar att kunskapen om Gud ska bäras till alla stammar och folk och tungomål. Och ibland undrar jag varför han inte väljer ett bättre redskap än mig och dig. Eller varför han inte skriver evangeliets budskap på molnen så alla kan se det. Men Jesus måste bäras genom denna värld på axlarna till dessa som tillhör honom och som blivit födda på nytt genom hans ord, i kraft av den helige ande. Det är Guds sätt idag, och det var Guds sätt på Davids tid. David handlar fel här i början av kapitel 6, och han kommer att få problem, precis som Guds folk idag får problem när man syndar och inte fruktar och ärar Gud. Vi läser i Andra Samuels bok kapitel 6 och vers 5. Och David och hela Israels hus fröjdade sig inför Herren med alla slags instrument av cypressträ, med harpor, saltare, pukor, skallror och cymbaler. Men när det kom till Nakonslogen räckte Ussa ut sin hand mot Guds ark och grep tag i den, ty oxarna snavade. Då upptändes Herrens vrede mot Ussa, och Gud slog honom där för hans förseelse, så att han föll ned död där vid Guds ark. Ussa står som en bild på sådana människor som nog är ivriga och välmenande, men som i okunnighet försöker att med självsäkerhet och mänsklig visdom föra Herrens sak framåt. Yttre sett var det en triumffärd under glädje, jubel, sång och musik. Men när Herrens heliga ark förs fram på en vagn, vilket stred mot Herrens klara föreskrifter, så var inte det något att jubla för. Men både David och folket hade glömt Herrens lag och glömt hur helig arken skulle hållas, och det är en mycket allvarlig situation. Arken stod på vagnen, men oxarna snavade och därmed rycker vagnen till. Och när så Ussa försöker stödja arken genom att gripa tag i den, är konserten slut. Ussa faller ner död vid Guds ark. Och David blir chockerad över det som sker. Och han blir arg på Gud som dödat Ussa. Men istället för att bestämma sig för att bära arken på det sätt Gud föreskrivit, väljer David att lämna ifrån sig arken. Det är så typiskt för den fallna människans syndanatur. Först trotsa Guds bud, och när sedan konsekvensen kommer blir man arg på Gud. Ska det vara på det sättet, så vill inte jag ha någon ark. Men även Herren är vred. Herren var vred på David därför att David flyttar arken på fel sätt. Och David har i alla fall förstått så pass att han efter den här händelsen känner fruktan för Gud. Vers 8 och 9. Men det gick David hårt till sinnes att Herren så hade brutit ned Ussa. Och han kallade det stället Peres Ussa, som det heter än idag. Och David greps av sådan fruktan för Herren på den dagen att han sade: hur skulle jag våga låta Herrens ark komma till mig? Det var nog inte bara David, men också folket, som greps av fruktan för Herren den här dagen. Och det förundrar mig att det idag talas så lite om att frukta och ära Gud. I Petrus första brev kapitel 1 och vers 17 står det: om ni ropar fader till honom som opartiskt dömer var och en efter hans gärningar, så vandra här i Guds fruktan under er tid som främlingar. Och i andra Petrus brev kapitel 1 och vers 3: ty allt som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Herrens fruktan är vishetens begynnelse, säger den 110:e saltarsalmen. Det är något vi måste vara klara över också i vår tid. När Bibeln talar om att Gud är kärleken, så handlar det aldrig om att se mellan fingrarna, men om att förlåta våra synder. Det är verkligen sant att Gud älskar dig. Men om du vänder Gud ryggen, förkastar du den kärleken, och då är du förlorad. Då finns det inget hopp för dig. Det finns inga andra alternativ än Jesus. Och Jesus själv säger i Johannes 14:6: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Det säger Jesus och det är sanningen. Så låt oss frukta och älska Gud och lyda hans bud. Det är bättre att följa Guds föreskrifter än att lämna ifrån sig arken som David valde att göra. Hur skulle jag våga låta Herrens ark komma till mig, sa David. Vi läser andra Samuels bok, kapitel 6, verserna 10 till och med 12. Därför ville David inte låta flytta in Herrens ark till sig i Davids stad, utan lät sätta den i gatiten Obed-Edoms hus. Sedan blev Herrens ark kvar i gatiten Obed-Edoms hus i 3 månader. Men Herren välsignade Obed-Edom och hela hans hus. När det nu blev berättat för kung David att Herren hade välsignat Obed-Edoms hus och allt vad han hade för Guds arks skull, då gick David bort och hämtade Guds ark ur Obed-Edoms hus upp till Davids stad under jubel. Om David gjorde fel när han lät transportera arken på en vagn och när han valde att lämna arken i Obed-Edoms hus, så har därmed inte Gud förkastat David, men däremot genom dessa händelser givit David en andlig lärdom. Nu är David redo att föra arken upp till Jerusalem på prästernas axlar som Gud föreskrivit. Och vi läser vers 13 och 14. Och när de som bar Herrens ark hade gått 6 steg framåt, offrade han en tjur och en gödkalv. Själv dansade David med all makt inför Herren, och David var vid tillfället klädd i en linneefod. Här handlar det inte om pardans, det vill säga om dans med en annan människa, utan om en tillbedjan av Gud. Och för en man som lik David älskar Gud så att hjärtat flödar över, så är det också möjligt. Men jag måste säga att jag har sett framfört dans som man nog kallat tillbedjan, men som ändå bar köttets doft. För om inte Guds ord har den plats det hade i Davids liv, så blir det hela lätt till behag för köttet istället för till Herrens behag. Men personligen så skulle jag nog önska att det var lite mera av fröjd och jubel och tillbedjan av Gud än vad det är idag. Jag blir bekymrad när jag ser folk sänka ögonbrynen därför att någon prisar och jublar över sin Gud. För Gud önskar att vi ska komma inför honom med glädje. Vi läser vers 15 och 16. Så hämtade David och hela Israel Herrens ark dit upp under jubel och basuners ljud. När då Herrens ark kom in till Davids stad såg Mikal, Sauls dotter, ut genom fönstret. Och när hon såg kung David hoppa och dansa inför Herren, fick hon förakt för honom i sitt hjärta. Mikal älskar hjälten David som besegrar Goliat, men hon föraktar honom för denna förödmjukelses skull. För en ödmjukad Herrens tjänare, det var för henne något föraktligt. Och också idag finns det många Mikal bland kristna bekännare som föraktar sann fromhet och ödmjukhet. Vers 17. Sedan de hade fört Herrens ark dit in, ställde de den på dess plats i tältet som David hade slagit upp åt den. och därefter offrade David brännoffer inför Herren, likaså tackoffer. Brännoffret pekar fram emot Kristi fullkomliga försoningsoffer för våra synder. Och efter brännoffret så kommer det naturligt ett tackoffer. Och vers 20. Men när David kom tillbaka för att hälsa på sitt husfolk, gick Mikal, Sauls dotter, ut till honom och sade: hur härlig har inte Israels kung visat sig idag, då han idag har blottat sig för sina tjänares tjänstekvinnors ögon, som löst folk brukar göra. När Mikal talar om att han blottat sig, handlar det alltså om att kung David lagt av sin officiella ämbetsdräkt som utmärkte honom som kung. Han var vid tillfället klädd i en linneefod och han hade beblandat sig med folkmängden. Han var som en av folket. Ja, han var en av folket. Den ödmjukheten föraktar Mikal. Hon föredrog upphöjdhet, värdighet och makt i tillbedjan. Personligen blir jag orolig när folk är så väldigt upptagna av den rituella värdigheten och den formella fromheten. David var en av folket och han fröjdade sig med dem över att arken nu kom till Jerusalem. Vi läser vers 21. Då sade David till Mikal: inför Herren som har utvalt mig framför din fader och hela hans hus och som har förordnat mig till förste över Herrens folk, över Israel, inför Herren fröjdade jag mig. David säger: jag gläder mig över att Gud har utvalt mig. Det borde vi också göra i gudstjänsten och i vardagen. Vers 22. Dock kände jag mig med rätta för ringa till detta. Ja, jag var i mina ögon allt för låg till det. Skulle jag då söka ära hos tjänstekvinnorna om vilka du talade? David har inget emot att vara oformell i sin tillbedjan. David känner Gud och han önskar att dela plats med den mest ödmjuka tillbedjare. Därför föraktar Mikal honom. Och kapitlet avslutas med orden: och Mikal, Sauls dotter, fick inga barn så länge hon levde. Ett liv som inte bar frukt. Och där är också vår tid ute för den här gången. Jag säger tack och Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368 Stockholm.